Jag tror på människan. Jag tror att människan kan åstadkomma precis vad som helst. Jag tror att vi alla kan förändra världen imorgon om vi vill liksom.
Välkomna tillbaks till Ileos värld. Den här veckan har jag syrran träffat, enligt mig, en av de duktigaste och mest lovande entreprenörerna som Sverige har idag. Var ska man börja? Hon är en snygg brud från Rinkeby. Hon har pluggat på Handels. Hon har startat business i Iran och Dubai. Hon har brutit nacken. Hon har startat apotek i Sverige. Hon är pokerproffs. Hon är e-handelsdrottning. Ja, du vet, jag kan bara hålla på hur länge som helst.
Så att jag är precis vd och grundare till ett av Sveriges största skönhetsföretag online. Så vi säljer alla möjliga produkter, allt från så här parfymer, hudvård, makeup på 11.se heter vi.
Det skulle mamma behöva.
Men först vill jag tacka den här podcastens ständiga sponsor Postkodlotteriet och speciellt projektet Hela Sverige för mångfald och tolerans.
Ska vi köra igång eller?
Mm.
Är du redo?
Mm.
100%?
Japp. Yep.
Perfekt. Susanne, är du redo?
Oh yes.
Lyssnar du på det här avsnittet så kommer du lära dig hur man ska tänka för att lyckas. Välkommen till Ileos värld med mig, Leo Rassa. Ileos värld.
Ja, men vi pratar om att nu ska vi få höra på hur Susanne startade sitt företag och vad hon har hållit på med sen dess. Men välkommen!
Tackar, tackar.
Och kul att du är här. Och vi kan väl hoppa rakt in i dig om du får tillfället att bara ge en kort beskrivning över din bakgrund och vem du är. Hur skulle du förklara det?
Jag är född här i Sverige. Båda mina föräldrar är från Iran. Växte upp i Rinkeby tills jag var kanske 6 år. Flyttade sen till innerstan. Det var väl då mina föräldrar märkte att oj, våra barn börjar liksom bryta. Så att vi måste göra något åt det här. Så att började i så här franska skolan. Jag bodde i innerstan ett tag och sen har jag flyttat efter det också. Ganska mycket. Och jag har väl ganska tidigt känt att jag liksom ville gå lite mot strömmen. Så jag var ganska rebellisk som tonåring.
Vad menar du med det? Gå mot strömmen? Så bara...
Ja, inte göra det som förväntas av en. Alltså jag tyckte det var kul i skolan och så här. Men ja, var lite rebellisk som tonåring och ville göra lite annorlunda saker. Efter studenten så förväntades det av mig att jag skulle bli läkare. Du har säkert hört det av många iranier.
Det känns som att jag har hört den här historien förut. Men...
Precis. Jag skulle kunna börja på Karolinska, men jag ville göra något annorlunda. Något som jag egentligen inte visste så mycket om. Så jag sökte till Handels, psykologilinjen, lite olika liksom, juristlinjen. Då kom jag in då på den här skolan som jag inte visste så mycket om, Handelshögskolan i Stockholm. Och jag kommer ihåg när jag kommer in där första dagen. Jag ser ett så här rågfält av blonda huvuden, kanske 300 stycken. Jag ser kanske 4 huvuden som har lite mörkare hår. 2 av dem var adopterade och sen var det liksom jag. Och det var en ganska stark kontrast till där jag hade gått i gymnasiet innan. Och det var väldigt mycket liksom tal om att många var här i andra generationen och Handelshögskolans anor. Och det här, den här bilden som jag hade av liksom överklassen och så vidare liksom
förverkligades.
Och det var ju studenter från hela landet och... Jag tror att alltså i efterhand kan man ju se att många ville ju passa in i den miljön. Så även om de inte var på ett visst sätt så blev de som den här bilden de hade av
handelsstudenten. Vad är det för bild då?
Nej, men att det är fint att ha mycket pengar, mycket traditioner. Kanske inte så stark förståelse för andra delar av samhället. Det kom inte fram då i alla fall. Så att det var... Ja, jag kommer ihåg första åren.
Hur kändes det? kände du malplacé eller blev det någon reaktion från din sida?
Ja, första året så bara, vad fan är det här? Jag bara, de här kårgrejerna, ja, jag kom inte liksom in i det. Men efter ett tag så hittade jag min egna väg liksom genom det.
Och
jag
hur då? Tyckte,
jag var med till exempel i ett projekt som hette Lockat lära, som åkte till Rinkeby för att hjälpa till med matte. Och för mig alltså, var det ju viktigt med det här mötet. Men det kanske var lika mycket, alltså lika viktigt att få ut massa Östermalmskids till förorten än att de här barnen får träffa Östermalmskids, så att säga. Så jag började engagera mig väldigt mycket i såna här typer av frågor. Ja, men saker som var lite liksom annorlunda på Handels. Och sen efter några år så hittade man ju sin egna värld. Liksom. Och jag började intressera mig väldigt tidigt för entreprenörskap. Det var också att gå lite mot strömmen på Handels på den tiden. För då var det verkligen så här fokus på antingen ska jag bli banker eller bli managementkonsult. Och jag bara, men vad finns det mer liksom, där ute?
Vad betyder entreprenörskap för dig på den tiden?
Alltså för mig betyder att jag hade väldigt många liksom, olika idéer. Startade upp lite olika tankar, men jag ska säga att liksom intresset föddes verkligen när jag gjorde ett internship för Oriflame i Iran. Ja, jag fick åka dit liksom en sommar.
Och det är ett kosmetikaföretag då som jobbar med direktförsäljning?
Ja, som jobbar med direktförsäljning. Och de hade ju ingen verksamhet där nere. Och jag trodde att jag skulle få träffa liksom min chef där nere på flygplatsen. Men jag kommer ner och liksom ringer och han bara nej, jag sitter i Moskva liksom. Och ja, vi har en lokal partner som du ska få träffa. Och så träffar jag honom och han blir superbesviken när han ser mig.
Varför det?
För han bara, va? Han bara, har Oriflame skickat dig? Va? Som liksom ska liksom bygga upp det här kontoret. Han bara, en liksom student som kommer här och ska liksom fixa det här. Så han ville nästan inte prata med mig på ganska... Ja, jag fick verkligen jobba upp.
Hur tacklade du
hans det? Jag tror att det är en så här egenskap som är otroligt viktig som entreprenör. Att förstå... ja, jag har faktiskt ganska många exempel på det och jag märker det väldigt mycket bland mina anställda. Att när du inte tar saker personligt utan om du får någon kritik, de bara den här rapporten är skit. Då bara shit, det är inte jag som är en dålig rapportskrivare utan bara hur menar du? Blir den bättre om jag gör det på det här sättet eller på det här sättet? Då liksom tar jag bort mig själv från resultaten och kan förstå vad som kan förändra resultatet. Jag tror att det är en ganska viktig så här, egenskap för att inte bli så här, knäckt i liksom, tuffa situationer utan hela tiden ser som learning. Liksom.
Det är en stor insikt. Vi kommer tillbaka till Iran här. Jag vill bara, om du ska förklara liksom, grundläggande biten, vad är entreprenörskap för Leona? Hur skulle du, om jag säger entreprenörskap, vad säger du då?
Jag vet inte vad det betyder.
Ska vi försöka få det förklarat?
Jag skulle säga att det är att när du har en idé, att du gör verklighet av den. Du vill ordna en fest för dina vänner med ett visst tema. Och då kommer du på hur det ska vara och du genomför det. Det skulle jag säga är liksom någon typ av liksom entreprenörskap.
Jag vet! Din idé som du har. Kan du berätta om din idé?
Vilken idé?
Frickeborn. Det är ju entreprenörskap. Berätta för Susanne om din idé.
Jag har kommit på en idé.
Prata nu, kom igen.
Jag har en affär och den ligger i mitt rum. Och då blir det lite för trångt. Så då så tänkte jag, jag ska få en friggebo. Så då så tänkte jag att jag skulle ha en säng. Och jag skulle ha två stolar och ett bord. Och sen skulle jag ha en frys. Som jag ska jag lägga glassen och chokladen i. Och sen så ska jag göra en kiosk till det. Så då ska jag ha mina
fördelar. Ja, en kiosk. Ja, men det, om du gör det, det är entreprenörskap. Då har du skapat något. Nu har du en liksom vision i ditt huvud. Det du berättar nu, det är din vision och din tanke och din idé. Om du sen gör det.
Jag ska måla.
Då är du en entreprenör.
Taket ska vara orange och väggarna ska vara blå inuti och utanpå så ska det vara gult.
Ja, men jag gillar din så här designprofil.
Ja, är en riktig designer. Och sen, ja. Vi kommer till Iran här, ja. Men det var jättebra beskrivet. Ja. Alltså, om du har en idé och gör verklighet av det, så kan man väl säga att man någonstans har en entreprenöriell läggning.
Absolut. Och det är väl steget att göra det. För det är så otroligt många människor som går omkring med sina idéer. Men sen är det ju oftast att du går utanför din komfortzon för att det ska hända. Och det är väl det som är skillnaden mellan entreprenören och de som har de här tankarna.
Men då åker vi tillbaka till Iran.
Ja, precis.
Oh, shoot.
Men jag åkte i alla fall till Iran och det var, jag tror att det var första gången jag insåg att starta ett bolag bara var att fylla en to-do-list. Och det var då jag fick liksom intresse för produkter. För jag insåg att om jag i katalogen väljer liksom färger till ett läppstift som folk gillar, då ökar jag försäljningen. Så att det blir en sån enkel liksom koppling till försäljning och marknadsföring och sådana typer av produkter. Och ja, vi startade ju dotterbolaget där som blev ett ganska stort bolag. Sen så åkte jag tillbaka till Handels, pluggade klart och sökte mig till världens största konsumentvaruföretag Procter & Gamble. Och började jobba där som produktchef för lite olika varumärken som jag lanserade i Norden. Shampoo, hudkräm, lite allt möjligt. Och sen var det ju då den här stegen. Efter 2 år så var du liksom duktig, så förväntades det att du skulle åka till Schweiz, som var huvudkontoret i Europa. Jag bara, nej, vad finns det mer för spännande marknader? Var är det liksom där det händer typ mest? Och det var väldigt mycket i Mellanöstern och Asien. Så att jag sökte mig till Dubai, som var huvudkontoret för Mellanöstern och Asien. Och började jobba då för Dolce & Gabbana, Gucci, Valentino, några varumärken i de här länderna.
Alltså efter... du såg så fort liksom. Det är så bara, jag gjorde det här, och det här, och det här. Och jag bara sitter där med hakan ner och bara, vad snackar du om? Alltså. Vad tog du iväg till Dubai? Sökte du jobb?
Nej, utan det var med Procter & Gamble. Men jag var ju tvungen liksom internt att de bara, nej, vi har haft kanske en tidigare person som har liksom tagit sig dit från Sverigekontoret liksom någonsin. Så att det var en ganska stor process. Men det funkade till slut. Så jag kommer dit till kontoret och i det kontoret så är ju de flesta har jobbat i Mellanöstern. Det är ett nyligen uppköpt bolag som kontoret består av. Så de flesta där har inte jobbat med Procter & Gamble innan. Och de flesta är väl mellan 40 och runt 40 och 50 liksom.
Och då, hur gammal är du nu då?
26 eller... Ja.
Det är så cool alltså. Fortsätt.
Och så kom jag dit och min enda kontakt dit var ju chefen som hade rekryterat mig. Han får sparken efter några veckor. Och då började liksom första dagen på 2 ganska tuffa år. Liksom. Och det är ju något som jag reflekterat över i efterhand, att det var tufft. Jag märkte ju inte det när jag var i liksom, där. Jag kommer ihåg när jag bjöd in alla till det första mötet. För jag bara, okej, nu har han fått sparken. Och jag bara, det är väl jag från Procter & Gamble. Så att jag får ju liksom lösa de här situationerna. Så
men är du chef då? Ny chef eller?
Ja, formellt var det ju ingen chef. Så att jag bara, då är det ju mitt ansvar. Jag bara, vi måste ju fixa resultaten. Så när jag bjuder in alla så är det ingen som kommer. Jag går ut och jag bara, men vi ska ju ha möte nu. Och jag bara, det kanske är så i Mellanöstern att det är lite med tiderna liksom. Och får hålla på så ett antal gånger. Och till slut så jag bara, men vi måste ha mötet. Så jag nästan drar in alla. Och håller på liksom på det sättet med min envishet. Och efter 1 år kan man säga av liknande kamp. Så märker vi att våra resultat är jävligt bra. Vi växer i alla marknaderna. Och jag kan bli liksom lite mer accepterad. Så jag var där i 2 år. Och på slutet var jag ju huvudansvarig för hela parfymportföljen då i Mellanöstern och Asien. Så jag åkte till Indien och Nepal och tyvärr inte till Dhaka eller till Bangladesh. Men det var en av mina marknader liksom. Saudiarabien, Iran. Ja, jättehäftiga marknader.
Och bara krängde parfymer.
Ja, jobbade med våra distributörer där liksom. Och det var ju så här finanskris i Europa, men där växte det.
Fruktparfym.
Ja, det finns absolut fruktparfymer.
Men tröttnade du på det då efter 2 år? Eller vill du ha en ny utmaning?
Ja, efter 2 år var det dags liksom att köra, ja, nästa steg liksom.
Är det någonting som är frekvent återkommande hos dig, eller att du vill ha nästa steg?
Jag bara, vad händer nu? Så jag åkte till Sverige. Veckan efter så åkte vi på en skidresa med hela kontoret. Jag åker skidor ganska snabbt. Krasch. Jag kraschar. Och får åka då till sjukstugan, röntga och så vidare. Och jag bara, men det är väl inte så farligt. Men på plåtarna ser de ju att min nackkota är bruten. Och när jag får höra det så blir man ju ganska chockad. De bara, du har brutit nacken. Och jag trodde ju att när man bröt nacken så dog man eller blev förlamad. Och så jag fick då en sån här väldigt hård nackkrage. Jag fick liksom åka ambulans och var sjukhusliggande.
Alltså, och bara, det är så sjukt.
Vad är det som händer liksom? Och sen får jag liksom vara sängliggande liksom ganska länge, i några månader liksom, och ha den här
nackkragen. Hur kändes det? Vad hade du för tankar under den perioden?
Först var det, jag måste tillbaka till jobbet. Jag missar tid. Sen efter ett tag började jag förstå att det här kommer ta sin tid. Och då började jag liksom fundera, för det är väldigt få tillfällen, eller för mig har det varit få tillfällen då jag inte antingen har jobbat stenhårt, och när jag inte har jobbat så har jag tagit det lugnt stenhårt eller haft semester. Men det är få gånger då man liksom är mellan saker och ting. Så jag bara, vad håller jag på med? Jag håller på liksom med den här karriärstegen. Men jag bara, vad är det jag vill göra egentligen? Och då kom jag tillbaka till alla de här idéerna som jag hade när jag pluggade liksom. Jag bara, jag borde testa de grejerna. Och jag hade jättebra kontakt med en kollega som heter Alexis Priftis på Procter & Gamble. Och vi kände oss lite som rebellerna på Procter. Vi ville testa lite nya idéer som man inte hade gjort innan. Så jag tog kontakt med honom och började skriva affärsplaner liksom.
I din nackkrage?
Ja. Och det första bolaget var då ett parfymproduktionsbolag. Ja, men typ som Procter & Gamble fast för svenska märken.
Mm.
Ja, kanske Acne parfym, J. Lindeberg parfym och så vidare. Så skrev affärsplaner, träffade investerare då jag tog av liksom innan mötet, tog av den här grejen och bara,
alltså du är så sjuk, Susanne, du är så sjuk bara.
Jävligt stel. Liksom, presenterade liksom caset och vi fick faktiskt ett ganska stort varumärke tidigt som vi skulle producera, ett stort svenskt varumärke som vi skulle producera parfymer till. Men då hände något som alltid händer. Man möter så här misslyckanden och setbacks varje dag som entreprenör. Det handlar ju bara om hur man går förbi dem. Så då bara,
kan du ge något exempel? Var någon grej som var...
Ja, men som vi har kontraktet och då har jag sagt upp mig för Procter och vi bara, nu kör vi. Liksom, vi börjar ta fram lite designer. Liksom, vi bara, parfymerna ska designas så här. Då byter de liksom lednings- och styrgrupp för det bolaget och bara, nej tyvärr, vi kommer inte kunna fortsätta med det här.
Var du rädd eller?
Ja, eller bara shit, vad händer nu? Eller bara, men ändå bara, nu är det bara att gå på nästa liksom, istället. Och under den här tiden som när man har mer tid och är lite bara, nu ska jag starta liksom bolag, så öppnar man ju upp tanken. Så bara du öppnar tidningen så får du ju massa idéer.
Och det var då jag tror inte alla är så. Nej, jag tror att du är lite speciell där faktiskt, Susanne. Men jag hoppas att det smittar av sig. Och så tycker jag att det bara går förbi. Ja, men man hittar en ny väg. Och men det är ju faktiskt en fantastisk egenskap som människa. Att klara av och se på det positivt.
Ja, men jag har inte nått mina värsta livskriser än.
Nej.
inte i storyn än i alla fall.
Nej.
Så det finns värre kriser.
Ja, men tjock, tuta på här.
Öppnar liksom tidningen och bara, aha, wow, staten säljer ut apotek. Jag bara, vad intressant. För att om man ser på länder som till exempel UK, då har deras största skönhetsbutiker är apotek i grunden. Och skönhetsprodukter har ju högre marginaler. Om man bara växer den biten inom liksom apotek så kommer de bli mer lönsamma. Och så köper så jag och min kollega då, Alexis, vi köper då ett apotek vid Hötorget. Jag kommer ihåg när vi presenterade oss första gången för personalen. Det var faktiskt två som såg upp sig. För de bara, ni är lika gamla som mina barnbarn. så bara, nej.
Nej,
ja, men det som är kul är att de kom faktiskt tillbaka sen efter ett halvår och bara, kan vi få tillbaka våra gamla jobb, så att det var kul. Men ja, kommer in i liksom apoteksvärlden, ja, som har styrts på ett visst sätt i, jag menar, hur många år, där många grejer är extremt svåra att förändra. Vi startar ett nytt apotek från scratch, så att vi har två apotek. Och det är ju en otroligt lärorik resa, som jag skulle kalla för en helvetesresa på många sätt.
Varför det?
Du har personal som, de har ju nästan pluggat till läkare liksom. Och de bara, ska jag sälja shampoo nu? De bara, är nu tanken att jag efter mina 5 år och liksom all utbildning ska jag börja sälja shampoo? Så det har varit otroligt tufft liksom att få dem att förändra sitt, liksom, sin persona.
Hur gjorde du det då? Hittade du någon modell?
Jag skulle inte säga att vi lyckades helt med det. Utan då hade vi istället personal som var mer ute och receptpersonal.
Mm.
Så att det är svårt att få den här kombinationen. Men nu i framtiden så finns det ju fler. Och sen var det ju fackföreningar. Alltså jag vet inte hur många så här fackförhandlingar jag fick sitta i. Och det var extremt skevt. De är ju anpassade till staten som motpart. Ett liksom storbolag. Men det är ju en individ på andra sidan. Så det kunde vara att bara, personalen måste få sin semester just i juli samtidigt. Då du inte kan få tag på någon annan personal. Men jag bara, om jag stänger då i juli, då måste jag själv lägga in med pengar för att någon annan ska få ut sin semester. Det blir så extremt så här skeva grejer. Och där tycker jag alltså generellt att det inte är anpassat liksom. Hela liksom fackföreningsrörelsen är inte helt anpassad till det nya sättet att göra affärer. Där många entreprenörer själva är individer som inte har något skydd överhuvudtaget. Liksom i den konstellationen. Översvämning. Rån. Väpnat rån.
Nej! Var du där?
Nej, jag var inte där då. Liksom.
Vad hände? Man kom in och rånade butiken?
Ja. Ja, väldigt mycket olika grejer liksom. Och svårt att få lönsamhet. Du har ju otroligt så här låga marginaler.
På läkemedel?
Absolut. Dyr personal och så vidare. Så att det är en väldigt tuff bransch liksom. Men ur den här resan så kom det ändå ut någonting positivt. Den stora idén var ju fortfarande med skönhet. För det är där jag har jobbat liksom i min karriär. Och att den kommer ju växa online. Det är ju det som är liksom framtiden. Folk har mindre och mindre tid. Oftast de som har minst tid har mest pengar. Man vill ha bekvämlighet. Och man vill liksom... Ja, e-handeln är ett sätt att liksom få den bekvämligheten. Så både jag och Alexis, vi hade liksom kvar den här idén. Och vi tänkte, vi bara, men vi kanske ska starta... Och allt det här var ju parallellt liksom med apoteksresan. Kanske för att vi var så jävla fed up med liksom apoteken. Så vi bara, vad annat kan vi göra? Så att vi kontaktade en skönhetskedja och undrade om vi kunde öppna en butik under deras namn. För då skulle vi få tillgång till sortiment och sen skulle vi kunna lansera en e-handel på det. Under det här mötet så förstår vi att hela kedjan är till salu. Och vi bara, opportunity. Och den här kedjan har funnits i 50 år. Liksom butiker över hela landet. Men de har också sett e-handeln som ett hot nästan. Och de bara, hur ska vi komma in i framtiden? Så att vi bara, vi köper kedjan och vi lanserar då en e-handel till den här kedjan. Och
alltså, hur vi lovar... får du ihop den affären? Det låter som en gigantisk affär.
Precis, och det vi gör då är att vi gav löfte om att ta in kapital. Vi bara, vi kommer ta in kapital till kedjan, vi kommer lansera en e-handel och här betalar vi vår handpenning. Säljer lägenheter... Lägga in cash för handpenningen. Och sen...
Sålde du bostaden?
Ja, självklart.
Det är verkligen sen... inte självklart.
Och sen tog då kontakt med olika investerare. Och bara, vi har en kedja nu. Vi är 50 år gamla. Och nu ska vi ha det här som en bas för att lansera vår e-handel. Vill ni gå in? Och då hade jag spelat ganska mycket poker med några... de är från ett investmentbolag som heter eEquity.
Mm.
Och de bara, men det här låter spännande liksom.
Så du glider upp med de här grabbarna på eEquity och lirar poker då?
Ja, eller också andra vd:ar och grundare liksom.
Är det någon grej eller? Är det poker eller någonting frekvent förekommande bland?
Det finns ganska mycket kopplingar till entreprenörskap också. Alltså du måste ju ta så här risk kanske 500 gånger på en kväll. Och du måste glömma om du har förlorat förra handen eller om du vann förra handen och liksom ta ett nytt beslut hela tiden. Så att det finns ganska mycket kopplingar liksom. Men ja, vi spelade. Så de investerade då 15 miljoner. Vi lanserade e-handeln efter 6 månader. Vi ville växa snabbare. Så att vi tog kontakt med den största aktören som var då Eleven. Vi hette då Parell innan. Och träffade Mikael Jägerfeldt som har grundat Eleven.se. Och det mötet, vi var ju konkurrenter. Men vi träffades och det mötet var typ som, inte så här kärlek vid första ögonkastet, men vi connectade verkligen.
Det är så klick.
Ja, precis. Det är så klick. Men vi connectade och började liksom redan prata kampanjer och vi skulle kunna göra det här och här. Och bara, oj, vi är konkurrenter. Så att vi diskuterade på hur vi skulle liksom slå samman våra bolag för att bli större. Och Micke köpte också in i den här visionen. På att vi ska inom liksom 5 år bli en av de största aktörerna i Norden inom skönhet. Så vi gick samman. Så han återinvesterade liksom, sin del i Unity Beauty Group som är då modebolaget som jag startade för 2 år sedan.
Så det, startade du det?
Eller ni? Ja, jag och Alexis startade för 2 år sedan. Ja, det känns som 10 år sedan, men den här resan har inte pågått så länge. Och ja, nu omsätter vi 130 miljoner, vi är 30 anställda och lanserar nu i Norge, Finland, Danmark, liksom 11.no, .fi och så vidare under liksom kommande året. Så ja, så gick det med det.
Alltså, men det är så jävla coolt.
Men vi, alltså apoteken, vi la ner ett apotek. Det funkade inte liksom. Och sålde det andra. Inte för att vi tjänade några pengar på den försäljningen.
Hur kändes det att kill your darling lite?
Ja, alltså det kändes som ett så här misslyckande liksom. Och jag kommer ihåg, jag fick en ordentlig liksom 30-årskris. Då jag hade, apoteken gick åt helvete. Det var innan vi startade Unity Beauty Group. Precis, och ekonomin var på botten och man bara, allt är åt helvete. Men bara liksom 3 månader senare så lyckades vi förvärva den här kedjan, skönhetskedjan. Så att allt kan ju ändras otroligt snabbt. Jag kommer ihåg på min 30-årsdag när, just jag hade ju flyttat hem till mina föräldrar då. Och de kommer på morgonen och bara, jag må leva. Liksom, och lillebrorsan så här fotar mig. Och han bara, jag ska fota din så här 30-årsfest och lägga upp på Facebook. Liksom. Och jag bara, gå ut härifrån typ. Och jag bara, mitt liv är åt helvete. Då kände man ju liksom att man låg på botten. Men ja, att saker ändå kan ändras.
Hur fan reser du dig? Du har ju gjort det så många gånger. Hur tänker du? Tänker du bara, det här, jag ska lösa det? Är det din tro på dig själv? Eller din förmåga? Eller, vad faller du tillbaka i för tanke liksom?
Men det är väl någon så här tävlingsinstinkt. Och att det inte är ett så här alternativ att ge upp på något sätt. Men sen är det mycket, jag tror att man måste så här utsätta sig för så och snacka om grejer. Till exempel när jag hade min kris, jag bara, jag har flyttat hem till föräldrarna och bla bla. Då sa jag det, jag berättade det till de flesta. Och de bara, men du kanske kan göra det här då. Eller alla kommer då med någon energi. Eller, alltså oftast kan det ju vara så att man sluter in sig när man inte känner sig bra. Eller mamma, det går dåligt med bolaget, då berättar man inte det. Fast varje gång du berättar det så får du tips. Eller någon säger något och det ena leder alltid till det andra. Så jag tror att det är en av grejerna att jag liksom, när det går åt helvete så jag bara, fan, nu är du fucked up liksom. Och,
alltså det tycker jag är bland de bästa sakerna. Där måste jag säga att vi har det gemensamt. Jag benämner alltid situationen.
Mm.
För att genom att benämna situationen så medvetet, alltså man bara får folk att fatta. Och då folk vill på något sätt alltid engagera sig. Och speciellt i problem. Utan det är inte så att folk, jag tror att många tror att man ska använda det som någon form av så här svaghet. Men de flesta är ju väldigt empatiska och så här, men jaha, är det sant? Men du, tänk på det här.
Eller,
gör så här. Och är man lyhörd inför det, då har man ju hela tiden en möjlighet att försöka påverka sin situation.
Ja, men precis så. Och sen plötsligt så bara, men jag tänkte på dig på det här. Och det ena leder alltid till det andra. Och sen måste man nog förstå att... jag kan inte säga att jag förstod det då. Men för att lyckas krävs det. Man bara räknar med 10 misslyckanden. Du bara, okej, det här var nummer 8. Eller det här var nummer 9 liksom. Men nästa gång så kommer jag gå framåt.
Hör du det, Leona? För att lyckas, ja, vad är det som krävs då?
Man försöker.
Exakt. Får man ge upp då?
Nej.
Och grejen är att om man inte misslyckas med grejer, då har man nog inte försökt tillräckligt hårt. Då har man nog inte gått utanför den här komfortzonen tillräckligt hårt. För det är ju när du har misslyckats, du bara okej, nu vet jag gränsen. Eller bara okej, det här var inte rätt, men då går jag åt andra hållet. Så det liksom ingår i att bygga grejer, att misslyckas liksom.
Vad är det att misslyckas egentligen? Alltså, vad är det för dig?
Alltså till mina anställda och min organisation, jag bara, det är 100% fine om ni misslyckas. För jag bara, då, men inte utan att ha era händer blodiga. Alltså inte utan att ha försökt.
Inte utan att ha, jag älskar det. Den blicken som kom fram där, det säger ganska mycket.
Inte utan att ha försökt. Att misslyckas av passivitet är inte okej. Men du bara, ja, men jag tror på den här kampanjen och vi testar liksom. Och nej, vi såg inget resultat.
Man måste kunna se sig själv i spegeln och känna att jag gjorde vad jag kunde.
Ja, jag gjorde vad jag kunde liksom. Och, ja, det var åt helvete. Det var en jävla felsatsning med apoteken liksom. Mm. Trots att 50 pers varnade och bara, är ni säkra på det här? Och bara, nu kör vi. Men det kom ju ut någonting ur allting liksom. Och ur apoteken så kom ju en idé om att sälja linser på apotek, som är ett framgångsrikt bolag idag. Apotekslinser.
Som du äger?
Ja.
Hur många bolag håller du på med idag?
Jag jobbar ju mest med Eleven liksom. Ja. Men jag är ju en av huvudägarna av Apotekslinsen.
Ja.
Och nu finns vi ju på 200 apotek i Norge. Vi har liksom gått från 500 000 omsättning förra året till typ mellan 10 till 15 miljoner. Vi får se vad året slutar liksom.
Mm.
Och det var ju i apoteken bara, men ska vi inte resultaten är inte bra. Ska vi inte testa några nya typer av produkter? Tog kontakt med ett bolag, Netlands, liksom Martin Arvin som jobbar där. Och bara, kan vi inte stoppa in lite linser här och se om det säljer? För man säljer ju linsvätska på apotek.
Du har en förmåga att se rätt mycket möjligheter, Susanne.
Det är jag och min kollega liksom Alexis som alltid har liksom bollat massa idéer.
Vad tror du på? Mm.
När det gäller...
Generellt alltså?
Alltså i livet? Eller?
I livet.
Jag tror på människan. Jag tror att människan kan åstadkomma precis vad som helst. Jag tror att vi alla... Vi kan förändra världen imorgon om vi vill liksom. Så allt är upp till oss att ändra eller förändra eller inte förändra. Och jag tror på så här, människans så här godhet, att vi är så jävla starka liksom och häftiga och coola.
Vad har du för förebilder?
Självklart mina föräldrar som kommer från Iran där de bor, så mormorfar odlar ju risfält och sen flytta till Sverige, bli läkare och tandläkare och liksom göra allt för sina barn. Det är en otroligt häftig resa. Det kan ju vara ganska tufft. Varje gång man klagar lite på skolan så bara, men vi kunde inte språket. Jag gick på KI och bla bla bla. Mm. Och bara, jag får inte klaga liksom. De bara, va? Du fick bara 39 av 40 på matteprov. Alltså den här att aldrig...
Har du känt ibland att du... Jag har varit nyfiken på hur det skulle vara åt andra hållet liksom, att växa upp kanske i ett helt, som jag, alltså mina föräldrar har ju bara varit, jag var fan du vill liksom, bara du inte dör, ungefär.
Jag undrar hur det skulle, om jag skulle bli så här råkriminell, nej men jag undrar vad som skulle hända liksom, men för att jag har alltid velat liksom utmana saker och ting. Och jag tror att jag växte upp till exempel med pappa som, han bara, du har inte vunnit förrän du har vunnit. Alltså, vi hade en springtävling. Jag var kanske 10 och han var äldre då. Mm. Han ger ju hjärnet. För han bara, du har vunnit när du har vunnit. Så att det är liksom inga hjälp eller liksom handikapp eller något. Och det skapade ju en liksom tävlingsinstinkt. Jag bara, fan, en dag ska jag ska springa snabbare än pappa. Så är det bara. Och bara pusha. Köra, liksom, pusha det.
Himla fascinerande. Så det tycker jag är intressant, för att många säger liksom, alltså om man går tillbaka till liksom, ja, men har det att göra med ens bakgrund och uppfostran? Ja, till viss del, men ändå kanske inte så mycket, för att om man jämför våra bakgrunder, vi är ju ganska lika karaktär, sen har inte jag byggt lika framgångsrika företag på det sättet, men i personlighet känner jag igen mig mycket av det du beskriver, men jag känner inte igen mig liksom den där akademiska världen och föräldrar som pushar en, så att det går ju som sagt, alla kan komma hit.
Ja.
Alla kan liksom bli såna här människor. Det handlar bara om inställning.
100%. Jag håller med dig till 100%.
Ja. Vad känner du har varit dina lärdomar, dina liksom erfarenheter? Vad har du för tips och tricks? Liksom? Varsågod.
Ja, men jag tror mycket på det här med att gå utanför sin komfortzon. Tänk dig om alla varje dag skulle göra något som känns lite jobbigt. Man bara, jag skulle vilja göra det här, men nej, lite jobbigt. Alltså, vad skulle inte hända i världen då?
Vilket fint leende och vilket tindrande ögon.
Nej, men, vad skulle inte liksom hända då? Och sen just den här... man bara, det är okej att det går åt helvete. Det handlar om liksom hur du tar dig vidare för det. Det till och med ingår. Alltså räkna med, man bara, just det, 30% går åt helvete. Liksom, och så här mycket kommer gå bra. Sen kommer så här mycket gå på ett sätt som jag inte hade tänkt mig. Och det är liksom del av planen. Ja, men det är väl liksom lite om det. Och sen om man tittar lite på framtiden. Ja, men precis. Fortsätta. För mig blir det ju liksom fortsätta de här bolagen. Jag kommer definitivt starta nya bolag. För att det är en del av mig, känner jag. Och jag älskar den här resan i början. När du inte vet. Och, ja, men när du får in första affärerna. Liksom den här glädjen. Liksom. Mm. Men ja, man hamnar ju liksom olika stadier av entreprenörskap också.
Mm. Sen har du en fet ring på fingret också. Och får man se några knattar? Tänker du familj och sådär? Har du några tankar kring
det? Ja, alltså, jag vill ju ha familj i mitt liv. Och nu är jag ju 33. Så ja, inom närmsta liksom, åren tänker jag liksom, att det ska nog bli familj. Men jag har otroligt många vänner där, när de fått barn, att det förändrar hela deras liv. Och allt bara handlar om barn. Så många andra vänner där, det är liksom en... Nej, de är ändå sig själva. De kör sin grej. Och så har de bara en stor, liksom, fantastisk extra krydda liksom, i livet. Jag ser mig mer liksom, som i det senare. Liksom.
Ja, jag tror du kommer bli en fantastisk mamma. Ja,
det får vi se.
Jag är helt övertygad. Jag ser ju på när du ler på när Leona snackar. Liksom, och det... Sen får man ju se, det får ju framtiden utvisa. Men vi önskar dig all lycka. Jag är helt övertygad om att vi kommer få se mycket av dig. Jag tycker du är en stor förebild. Det säger jag, jag menar det för mig. Jag är jävligt imponerad. Inte bara för liksom... Så, du vet, du har så jävla bra inställning. Jag hoppas att det smittar av sig på er som lyssnar.
Alltså. Ja, men detsamma. Du är en förebild. Jag ser fett upp till dig. Men just det, en annan grej som jag tänker på, och det är ju lite det här med, det är ganska mycket diskussioner med kvinnor och entreprenörskap. I framtiden vill jag och hoppas jag att då fler kvinnor, tjejer, tycker det är helt fine att misslyckas.
Tror du att det är en större rädsla bland kvinnor än män?
Jag tror att det är en större rädsla. Och att behöva liksom ha 100% koll på allt innan man vågar säga bara, men jag fixar det här. För att man kommer fixa allt. Man bara, kan skriva den här rapporten på tyska liksom, om 2 månader? Och du kanske inte kan tyska, men då får du ju lära dig tyska på 2 månader. Alltså, du kan fixa den här skiten.
Alltså,
nej, men inte så.
Men jag fattar vad du menar. Alltså, ta rätt mindset och ta sig igenom grejer. Liksom.
För att det är ju otroligt mycket färre liksom, kvinnor. Jag märker i alla miljöer jag är, så är det ju jag och snubbarna. Liksom.
Och om man känner såhär, fan, henne måste jag vill bara göra någonting med den här kvinnan nu. Du sitter såhär, det kommer säkert vara jättemånga tjejer som blir snappade. Hur gör man då liksom?
Maila mig.
Ja, då kan du bara boom, säger det.
Ja, jag tror att om man googlar ser man mina kontaktuppgifter på så här LinkedIn. Eller, det är bara att säga till liksom.
Och söker du något speciellt folk?
Ja, men entreprenörer. För att det krävs fler... Inte bara kvinnliga vd:ar och i styrelser, utan det krävs fler kvinnliga ägare. Det är ju ägaren till bolaget som har makten. Över bolaget helt enkelt. Så fler entreprenörer.
Jag instämmer, jag håller med och jag hoppas, du tycker jag, Leona.
Det är bara att säga till, om ni har grymma idéer, kontakta mig.
Söker du jobb hos Susanne eller? Hon söker lite grymma entreprenörer, det passar ju dig perfekt.
Men kom förbi kontoret.
Ja.
När då?
Så nästa vecka. Vi bestämmer en tid.
Vi kan snacka om det sen. Vi ska runda av i alla fall.
Tack Leo.
Ja, men du, tack själv Susanne. Jag tycker det är en fantastiskt inspirerande historia. Jag hoppas verkligen att människor som lyssnar på det här känner att det är möjligt. För det är exakt vad du bevisar. Och du bevisar det i handling. Och du bevisar det i... Ja, men...
Detsamma.
Allt gott, lycka till i livet. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni tyckte det var spännande. Vi syns nästa vecka. Ingen aning om vem som blir nästa gäst, men det blir säkert någon smart, spännande, rolig jag kan. Tja på er. Hejdå.
Hejdå.
Hejdå.